Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig, Albin. Och med oss i studion har vi även Alexander, Alex Watches.
Yes.
Välkommen.
Tack.
Säger jag som att du inte är här
du
varje gång.
Du säger det varje gång till mig. Som att jag inte brukar sitta här varje gång vi spelar in podd.
Ja.
Men det är okej. Okay.
Det är trevligt.
Det är trevligt att få ett varmt välkomnande varje gång.
Nu kör vi, för nu har det hänt en jäkla massa saker. Största klockeventet, the biggest event in clocks.
In clockmaking.
På hela året.
Ja.
Watches and Wonders.
Ja. Och lite kort då för er som inte känner till den här klockmässan som det är. Så en gång per år så håller man Watches and Wonders i Genève. Det är...
Det är världens största klockmässa.
Ja. Många utställare. Allt ifrån independent-märken, mindre märken som Oris till exempel, till de stora drakarna Rolex, Patek, Tudor, Chopard, Cartier, IWC, Jaeger, you name it. Det mesta är där.
Säg din favorittillverkare så är de förmodligen där.
Ja, nästan. Det är ju några som inte är där. Breitling, Omega, Swatch Group inte där. Överlag. Men de flesta är där och en gång per år då så åker man till Genève och tittar på nyheter helt enkelt, vilket är precis vad vi har gjort.
Och det är ju inte bara, det är inte en dag, utan det är ju...
Nej, det pågår ju en vecka, gör det ju.
Yes, så de fem, måndag till fredag är för bransch, press, återförsäljare, alla som jobbar med det.
Yes.
Sen två dagar då på helgen som är öppet för allmänheten.
Ja, det var första gången de öppnade upp det för allmänheten nu.
Och jag har sett lite videos på Instagram och så att det var fullt. Med folk.
Fullt med folk
med folk som ville gå och kolla på nyheterna. För man har aldrig kunnat göra på det här sättet förut. Och ja, bara en jäkligt kul vecka med så mycket klockor. Så att vi var ju där i 4 dagar blev det väl?
Yes,
typ.
Det var vi.
Ja, det, man kan ju bli yr för mindre.
Ja, alltså... Folk kanske tänker att det är glassigt, vilket det är också. Men det är fysiskt och psykiskt uttömmande. Man behöver några dagar att återhämta sig efter en sån här mässa. För det är intensivt med mycket möten, mycket intryck. Man träffar mycket folk. Men det är väldigt, väldigt kul faktiskt. Och vi tänkte att vi skulle sammanfatta lite idag då. Vad vi har sett. Vad olika varumärken har lanserat för nyheter. Och så, och prata lite om vad vi tyckte var bra och mindre bra.
Ja, för det är ju nyheterna som gör att alla samlas på Watches and Wonders.
Exakt.
Så, vi hade vi var lite uppdelade. Vi hade olika möten. Mm. Du hade flest möten. Och ja, i de här mötena så är agendan allt som oftast att få nyheterna presenterade för sig.
Precis.
Och helt enkelt få fota och klämma på dem så att man kan rapportera vidare.
Yeah.
Helt enkelt.
Och det har vi gjort, och det vill vi säga också, för att nu när det här avsnittet släpps så har vi de flesta av de varumärkena vi har träffat, så ligger uppe på sajten bilder och text kring vad vi har sett och lite mer kring nyheterna. Vi träffade ju tyvärr inte alla varumärken, det hade nog varit helt omöjligt. Men en hel del har vi på sajten. Så gå in och kolla på ecotime.com för mer bilder och info utöver det vi pratar om nu då.
Ja, och allt det som de flesta söker, Rolex, Tudor, Jaeger, allt det där ligger redan uppe. Och
yes,
det kommer ännu mer med våra egna bilder som vi har tagit på plats.
Ja.
Antingen Alex eller Mia. Var där också. Britta
och det,
var
och
där.
Det kommer komma mycket mer material också i form av intervjuer med vd:ar för varumärken och grejer. Så att vi kommer fortsätta att rapportera från Genève en bit in. Ja, jag skulle nästan tro halva april i alla fall. Så kommer det komma mer content.
Ja, så all era favoritmärken finns det content ifrån på ecotime.com och det kommer bara mer.
Yes.
Och, men då tar vi ju snacket här.
Ja, så det gör vi.
Var ska vi börja?
Vi börjar hos kronan.
Rolex.
Snyggt. Yes. Det är alltid den största snackisen.
Ja, och det har vi pratat om förut, att det är, alla håller på med sina predictions och hit och dit. Och,
ja.
Nu har vi facit. Vad släpptes egentligen?
Vart vill du börja någonstans? För de släppte ju ganska mycket, och i vanlig ordning så släpper de ju grejer som folk kommer prata om för lång tid framöver.
Vi börjar med The President, Rolex.
Day-daten.
Ja.
De släppte ju... Väldigt intressant, tycker jag. Väldigt lekfull. Väldigt PR-vänlig klocka i form av en Day-Date i vitt, gult och roséguld. Med en tavla som har pusselbitar på sig, emaljerat pusselbitar med diamantslipade ädelstenar, baguetteslipade ädelstenar i olika kulörer, lite i regnbågens tema. Med ett daghjul med, ja, man ska kalla det inspirational quotes, typ.
Typ love,
ja. Och ett datumhjul med 31 stycken olika emojis.
Typ en glad gubbe,
bland annat. Ja.
Väldigt orolig.
Ja, på sätt och vis. Absolut, det kan jag hålla med om. Men också, de har ju gjort galna grejer förut också. Leopard Daytona till exempel.
Ja.
Alltså så att, förstår du, det är ingenting de gör varje år. Men ibland så måste de ruska till branschen lite grann och så. Men det här var ju en av de största snackisarna, den här Day-Date-kollektionen. Som jag har förstått det som, det är ingenting som finns i katalogen. Det är någonting som kommer vara extremt limiterat. Folk diskuterade efter mässan om det kanske var ett för tidigt aprilskämt. Jag tror inte det. Men det här är någonting som kommer vara liksom hardcore collectors. Liksom, vi snackar väldigt, väldigt få klockor per år som levereras.
Ja, och det går inte ens att kvantifiera när man säger hur få.
Nej.
Det kan vara en handfull.
Ja. Men det ska bli kul att se när de här når den öppna marknaden, om de nu gör det, vilket jag tror de borde göra. Vad going rate kommer vara för de här pjäserna på marknaden.
En ciljard.
Och det var ju inte det enda släppet Rolex gjorde som folk sa, vad i helvete är det här? Utan de släppte ju även Oyster Perpetual, som vi känner igen, som de släppte för 2 år sedan, va? Med färgglada tavlor.
Ja.
Nu gjorde de en Celebration-modell där man inkorporerade alla tavelfärger man har gjort i den här modellen i en och samma tavla i form av små bubblor.
Ja.
Också väldigt spännande, som folk sa, vad fan är det här? Vad har de tappat tråden helt? Liksom?
Ja, det är ändå Rolex vi talar om. De är ju inte kända för att ta ut svängarna på det mest lekfulla sättet. Om, du nämnde till exempel Leopard i tånan, de har gjort massa andra galna klockor.
Absolut.
Men det är fortfarande väldigt on-brand att de har gjort det. Liksom.
Ja.
Det här är lekfullt och färger på ett sätt som vi inte sett tidigare. Fine att de har gjort lite kulörta OP-tavlor som folk redan då tyckte var, oj, nu tar de ut svängarna, för nu har de gjort en tavla i så här, som är röd typ.
Ja.
Det är helt galet. Nu har de ju tappat dem, men det är klart de inte gjort det.
Nästa
växel på färgerna. Så att säga.
För att någonting som är lite mer Rolex då, om vi ska prata nyheter och vad man gör med sina klockor liksom utvecklingsmässigt, så kan vi hoppa in på den nya Rolex Daytona. För som vi har pratat om innan i podden, så var det ju ett par modeller som hade jubileum. Submariner, Daytona och Explorer.
Yes.
Så bara för att stöka av Submariner fort. För här är det oklart om det har hänt någonting eller inte.
Jag trodde de skulle släppa en platina sub med isblå tavla.
Ja, det gjorde de ju inte.
Nej.
Som jag har förstått det, och jag är inte helt hundra på att det här stämmer. Men den som kallas för Kermit eller Sermit eller Starbucks, ja, som någon släppte för 2 år sedan, va?
126 X 10 LV.
Ja.
Svart tavla, keramisk grön ring på 41 mm sub.
Exakt. Den ska enligt uppgift då ha fått en ny färg på bezeln som ska vara mer lik Kermit än de släppte för 50-årsjubileet.
Ljusare då, eller?
Exakt. Och det här är någonting de har släppt utan att kommunicera det överhuvudtaget.
De har bara gjort en liten touch.
En annan nyans av grönt. Och det skulle då vara 70-års utgåvan liksom. Så jag vet inte om det här är helt 100% eller någonting, men det är, i övrigt har det inte hänt någonting på Submariner-fronten. På Explorer-fronten så släppte de en ny Explorer 1 i storlek 40 mm. För förra året introducerade de återintroducerade Explorer 1 i 36. Det var många som ojade sig för att 39 mm försvann, men nu kommer en ny då som är 40 mm.
39 mm poppis.
Jättepoppis.
Faktiskt. Ja. Så fort det annonseras sen så går de ganska omgående för att det är folk som aktivt söker efter dem.
Exakt. Så det var det som hände på Explorer-fronten. På Daytona-fronten där.
Men vad tyckte du om att de... Men vad tyckte du om det då? Att alltså de gjorde en 40 Explorer? Alltså,
för mig är det så här, ja, okej.
Okay, den är för stor.
Nej, men alltså det är så här, det är liksom, ja. Det är ingen revolution direkt, det är ingenting att höja på ögonbrynen för, liksom. Så, tänker jag. Liksom, jag föredrar Explorer i 36, originalstorleken, bla bla bla, konservativ och så vidare. Men jag tycker vi skippar de två, för där händer inte så mycket. Utan Daytona, det är där det har hänt grejer.
Ja.
Fast ändå inte. Men... nya Daytona, nya generationen. En hel del uppdateringar vad gäller boetter. Utformning på boetten. Vad gäller urtavlor. Layout på subtavlorna. Alltså kronografregistrarna. Ser nu mer likt ut den generationen som hette, eller som kallas för Zenith Daytoner. Som gjordes från slutet av 80-talet fram till 2000.
Yes, och det var ju så att Rolex när de kom med nya Daytona då, yeah, så hade de inte sin egen in-house kaliber.
Nej.
Och vilka extremt duktiga på att göra kronografkalibrar.
Zenith. Yes.
Och därför satte de Zenith urverk i Daytonan. Exakt. Därför kallas de för Zenith Daytona.
Yes.
Sen gick Rolex sedermera över till sin in-house kaliber.
Ja, och den kalibern som då förut hette 4130 heter numera 4131. Så den är uppdaterad. Och ja, förutom urtavlorna, boetterna, index och sådär, kronografregistrarna, så på platinaversionen. För den här modellen släppte man då i alla metaller. Stål, tvåton, guld, platina. Okej? Okay? Platinamodellen. För första gången nu så har vi då en öppen baksida på en Rolex Daytona.
Vilket är väl...
Det är en stor grej. Ja. För det har Rolex... Rolex har haft öppna baksidor förut på Prince-serien från 2000-någonting. Ingen klocka som liksom gemene man känner till. Jag förklarar det själv, för den är väldigt ful. Om jag får säga det själv. Personlig
åsikt. Det får du, det är väldigt subjektivt.
Ja, det är väldigt subjektivt. Men det är alltså en stor grej i och med att man har gjort det nu på en Daytona. Och ja, alltså nya Daytonan, den är uppdaterad liksom.
Ja.
Ja. Det är väl det man kan säga. Det är inte så mycket annat som
är nytt. Den är mer lik en liten äldre, ja, äldre version. Jag älskar femsiffriga 165-20 år gamla stålarna även.
Som är då alltså de med Zenith-urverket.
Exakt så. Yes. Även guldarna älskar jag. Tycker att,
men det är få varumärken som kan få så mycket uppstånd.
På grund av boetten, ja, och hur den är utformad. För det är skillnad.
Det är få varumärken som kan få så mycket uppståndelse som Rolex för att man väljer att ha en öppen baksida på en bakboett.
Ja.
Ja.
Men om man är så bra på det man gör och sen bara gör någonting oväntat, då får man uppmärksamhet på det.
Så är det väl. De släppte det som jag tycker i mina ögon är ett av de intressantaste släppen är ju deras Yachtmaster storlek 42 mm helt i titan.
Det är coolt. På länk.
På länk, ja. Den tyckte jag var bra. Hade gärna sett den i 40 mm också. Men det är kanske någonting vi får se i framtiden.
Och det är den som de har fortfarande bara... roséguldan på Oysterflex är ju 40 fortfarande. Mm. Gulguld och vitguld är 42.
42, ja.
Så det är intressant att de tog 42an i titan på länk också. Ja, för de andra har inte länk.
Nej, exakt. Jag gillar den klockan. Jag gillar den modellen rent generellt. Jag tycker den är väldigt skön. Och jag tycker att det blev en riktig tvättäkta tool watch nu i titan. Så att den var nog en av mina favoriter från Rolex för året. Sen ser vi nu också att de har nya GMT Master i tvåton och i helguld på jubileelänk. Helgulds GMT på jubileelänk är en riktigt bra kombination.
Yes.
Nytt här förutom länken är vridringen. Det keramiska inlägget är i svart och grått. Grått har de inte gjort förut.
Nej, det är intressant.
Det är intressant. Utöver det, vad hade vi mer? Nya 1908-serien.
Och det är väl någon slags Cellini. För de skrotade ju Cellini-serien.
Yes.
Kommer 1908-serien.
Ja.
Som ser ut som Cellini-serien.
I princip, ja.
I princip. Det är en dress... Får man kalla det dressklocka?
Ja.
För det är, de absolut. Kommer på läder.
Ja. Läder, guldboetter. Öppen baksida här också faktiskt. Väl, alltså ganska fina ändå måste jag säga så här. Alltså, det är ändå bättre än Cellini-serien tycker jag utseendemässigt.
Mm.
Väldigt inspirerad från en tidig Oyster Perpetual från typ 30-talet. Jag tror att det var en bubbleback faktiskt med liten sekundvisare klockan 6. Men ganska snygg faktiskt. Lite för stor tror jag.
För att den är den 40 eller?
Ja, typ 39-40 där någonstans. Jag vet faktiskt inte.
Okej. Okay. Så de flesta andra tycker att det är en utmärkt storlek,
tror jag. Ja, men för en dressklocka så kan man kosta på sig en lite mindre på ett, tycker jag.
Vad tyckte du om Skydweller då?
Ja, men det var väl inte så mycket nytt där. Det var väl ny kaliber och nya färger på urtavlorna, va?
Grön urtavla?
Ja, den mintgröna som vi ser på Datejust, eller hur? Ja, mm. Alltså snygg så, men ingen wow. Har vi glömt någon modell från Rolex?
Inte vad jag kan komma på spontant.
Eller hur?
Vad tyckte vi om Rolex släpp i sin helhet då? Lite galet, lite update.
Ja, lite galet, men annars typ lite som vanligt. Lite subtila uppgraderingar. Ja, de har ju tagit bort Milgauss från kollektionen.
Ja, just det. Den är discontinued. Och sen lite olika Daytona-modeller. John Mayer Daytonan i gul guld på länk med grön tavla är discontinued.
Jo, men alla de
vit, guld, blå tavla, discontinued.
Ja. Men det är väl bara Oyster Flex Daytonerna som är kvar?
Det kan mycket väl vara så. Det
tror jag. I och med att de har introducerat nya kalibern och gjort det i alla metaller, tänker jag. Så är det väl inte så mycket som är kvar från det gamla, va?
Nej, då har de rensat upp.
Då
tycker jag att alltså, allt som allt var ett... Det var ingenting som någon lackade ur över. Och det var ingenting som folk tyckte var... ursäkta språket, vad fan är det här riktigt?
Jo, men det var det ju med Day-Datesen.
Ja, med Day-Datesen då. Men samtidigt, det är ju någonting som de har gjort för att de kan.
Ja.
Och inte någonting som kommer stå i skyltfönstret någonstans.
Nej.
Och då tycker jag att allt som allt är liksom stabilt släpp. Väldigt, liksom, det blir ett stabilt år för dem.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Ett annat varumärke som hade ett stabilt år tycker jag är Cartier. Personlig favorit, som ni säkert vet vid det här laget. I vanlig ordning så är deras senaste släpp i privélinjen, som är deras liksom, där man återupplivar historiska modeller. Förra året var det Tank Chinois som fyllde 100 år. I år var det Tank Normal. Man gjorde ett omtag på.
Är det den som kallas för CPCP?
Ja, förut hette den CPCP, nu heter den bara CP, Collection Privé.
Och vad stod CPCP för?
Collection Privé Cartier Paris.
Okej, okay. Mm. Så de bara slicea
50% av namnet. Ja, men de behövde göra, de kunde inte göra en likadan, liksom så. Ja. Men här då så släpper man Tank Normal i gult guld och platina.
Mm.
På länk eller på läderband. Ganska trogen originalmåtten, lite uppbiffad, lite tjockare såklart, för att vara moderna. Fin. Man har valt att ha silvriga urtavlor med borstad finish, vertikal borstning. Vad jag inte tyckte om var att man med safirglaset har slipat det på ett sånt sätt för att efterlikna de gamla mineralglasen. Och detta medför att tavlan, beroende på ljusförhållanden, kan vara lite svåravläst. Och jag fattar att man ville vara trogen till originalet när man gjorde modellen och liksom med glasets slipning och sådär. Men jag hade nog föredragit ett vanligt platt safirglas faktiskt.
På grund av funktion då?
Ja, faktiskt. Men annars väldigt trevlig klocka. De gjorde även en skeletterad version, också limiterad. Med 24 timmars visning där alltså timvisen bara går ett varv på 24 timmar istället för två varv. Sen släppte man till mångas stora glädje Santos Medium i stål. Nu med grön urtavla.
Den såg bra ut.
Även i storlek large. Jag tycker inte om den gröna färgen.
Kan det vara så att vi var i ett foto rum och ljuset inte, det kanske, alltså skulle vi stå utanför mässan i solljus kanske det skulle se bättre ut.
Kanske, men jag gillar inte riktigt den finishen de har på urtavlan. Den är lite så här grönsvart, går i olika toner, lite så här åt metallikhållet. Inte jättestort fan av den.
Men det, jag tror många som kommer tycka att den ser riktigt
absolut. Jag är ju i minoritet här med den här åsikten. Det vet jag ju om, liksom. Men sen släppte de också då den blå färgen som har funnits i storlek large under ett par år. Släpper de nu också i medium. Den har funnits medium, men då har glasringen varit stensatt till många stora förtret. Men nu släpper man två helt nya medium med blå och grön urtavla som jag tror definitivt kommer att vara storsäljare hos Cartier. Så lanseringen tror det kommer att vara kassako, liksom. Sen släppte man lite intressanta Tank Louis i gult guld med grön lackerad tavla och röd lackerad tavla. Man släppte även två styckna så kallade Trinity-tavlor i gult och roséguld. Den ena har liksom som ett mosaikmönster i tre olika...
Den var knäpp.
Jag gillar den jättemycket.
Och den har vi lagt upp. Vi har lagt upp allt det på Instagram och sånt. Men mosaiktank, det är värt att ni går in och kollar på sajten eller på vår Instagram. Där för att se bild.
Ja, absolut. Där kombinerar man vitt, gult och rosa guld på tavlan i ett skönt mosaikmönster, liksom. Den kallas för Disco Ball på sociala medier, vilket det är ett passande namn för den. Den är häftig, för i år så satsar Cartier, gör ett omtag på deras Trinity-serie, och Trinity, det är då en kombination av rosa, gult och vitt guld, ringar, armband, och han släppt mycket i Trinity, även klockor historiskt sett, liksom.
Man får inte glömma att Cartier är en smyckestillverkare.
Så är det absolut. Så att de gillade jag. Sen släppte de Santos Dumont med mikrorotor i skeletterat utförande. Väldigt lekfull.
Väldigt
och cool. Ja. Och de har då gjort i mikrorotorn så är det ett flygplan som är samma flygplan som Alberto Santos Dumont flög 1908, har jag för mig. Väldigt häftig klocka. Lekfull, verkligen sådär. Och Cartier är ju väldigt starka på sina skeletterade urverk och designen och arkitekturen på dem.
Cartier stod för några av de starkaste släppen, tycker jag personligen.
Ja, de hade ett mycket starkare år i år än vad de hade i fjol.
Och jag fick en skeletterad Santos storlek medium, tror jag.
Storlek large. Du tänker large. På den lilla diskreta Santosen där.
Ja, helt satt med
baguette-slipade
diamanter. På hela boetten. Ja, skeletterad urtavla och även stensatt
spänne.
Mm.
Ja, den var fet.
Den skulle jag kunna leva med.
Det skulle du kunna.
Hade bra tyngd. Plus att när det är så mycket stenar på en sån där klocka, då är det nästan så att folk inte ser att det är stenar.
Jo, den tror jag man märker.
Får hålla den under skjortärmen då.
De släppte några fler Santos Dumont också. De släppte en ny Tank Amerikan. De släppte nya Pascher. Ingenting vi hann tyvärr ta en närmare titt på.
Men det var inte prio heller.
Nej, det var det inte. Så vi fick vara lite selektiva där i fotorummet.
Men om vi sen, och kom ihåg det här också, upplägget är ofta så här. Ni har 30-60 minuter på er att göra det ni behöver göra.
Ja.
Och då...
Och sen ska man brottas med 20 andra personer i det där rummet.
Ja.
Så det är ju alltid totalt kaos.
Ja, så det är prioritera, helt enkelt. Ja. Och då hugger man ju på det som faktiskt ser bäst ut och är mest intressant.
Och som är coolast. Då.
Ja.
Ja. Känner vi oss klara med Cartier, eller?
Ja, det är ju din...
Det är min hemmaplan. Jag tycker vi rullar till en annan lyssnar- och läsarfavorit i form av Tudor.
Också extremt starka i år.
Ja.
Riktigt kul att träffa Tudor nere på mässan och se vad de har för sig.
Yes.
Och deras Black Bay, eller BB54...
Mm. Väldigt positiv överraskning.
Var väl ett av deras starkaste släpp
i år. Ja, det tycker jag absolut.
Eller jag tror att det är ett av de starkaste släppen under hela Watches and Wonders, sett till hur väl det tar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pass emot av de som faktiskt ska köpa klockan sen. Jag tror det kommer...
Nej, men för att beskriva klockan då. Tudor Black Bay 54. Tudor BB 54. 37 mm dykare. Inspirerad klart och tydligt av den första Tudor Submariner från 1954. Kommer på både länk med deras T-fit clasp och även på gummiband. Väldigt bra storlek, tunn profil. Tudor är ju inte kända för att ha de tunnaste profilerna på sina klockor.
Nej. Den här är trots tunn. Att BB 58 har ändå varit rätt tunn.
Absolut. Men nu snackar vi liksom mer åt vintage Rolex hållet i form av hur den känns på handleden. Snygg svart urtavla, svartvridringsinlägg. Lite sunburst tyvärr på tavlan, men det kan man väl köpa i det här fallet kanske.
Och det gjorde de på Pelagosen också. Och ja, vi kunde leva med det.
Det kunde vi absolut. Absolut. Men väldigt starkt släpp där, tycker jag. Och kul att de vågar. Men det är ju någonting vi har pratat om mycket också, att tillverkarna går mot mindre och mindre storlekar. Men kul att de vågar.
Jag tror att du har talat väldigt mycket om det.
Nej, men det är ju faktum.
Det är kul, för när man faktiskt kommer ner och träffar extremt mycket branschfolk så att säga på en gång, då säger alla samma sak. Så ja, storlekarna blir mindre på armbandsuren. Och det här, ja, bara ett väldigt trevligt, relativt oväntat släpp. Ja, att de gick ner så mycket storlek, verkligen, att det blev en så slim dykare, vintage-inspirerad. Om jag gillar BB58,
ja,
men skulle kunna ha en liten, lite mindre, lite mer vintage-inspirerad, då är BB54 någonting som du måste prova.
Yes. Enig.
Jag tyvärr gillar den.
Ja.
Men det var inte bara det de släppte.
Nej, de släppte Black Bay 41, alltså den så att säga originalstorleken på Black Bay, med rött vridningsinlägg. Numera på jubileelänk, på deras oysterlänk om vi kan kalla det så, och på gummiband. Men det var inte det som var den stora nyheten med Black Bay 41, utan det är att nu har man ett nytt urverk från deras helt nya fabrik, där Britta, vår kollega, har varit och besökt strax innan mässan, som vi kommer skriva mer om på sajten. Det här urverket är då ett master kronometer-urverk, så det är certifierat av Metas, heter det. Så det var väl den stora nyheten med Black Bay 41, det här nya urverket. Och sen hade man då, jubileelänken har också T-fit clasp, vilket är ett väldigt bra lås, måste man säga. Håller väldigt hög kvalitet. Så det var en nyhet som många var väldigt hypade över. En annan nyhet som folk var hypade över var en vittavlad Tudor GMT.
Och det är ju en blinkning till den första GMT-mastern, yes, som sägs att det finns med vit tavla.
Albino. Ja. Yeah.
Som jag aldrig riktigt fått klart för mig om det är bekräftat eller inte att den faktiskt existerar. Men
sannolikt så gör den väl det då, med tanke på att man gör en sån nu.
Ja. Första Rolex GMT-master då.
Ja, exakt.
Och Tudor och Rolex är ju släkt på flera olika...
På flera olika plan.
Jag gillade den också. Gillar man Tudors GMT och vill ha en vit tavla, då är det här klockan, man ska köpa.
Också klockan i sig är ju precis exakt samma som tidigare Tudor GMT Pepsi, i form av liksom urverk, dimensioner och hela den biten. Så det enda nya här är alltså den vita tavlan. I deras vanliga Black Bay-serie så har man då i storlekarna 31-41, som är så att säga Tudors svar på Datejust. Lite nya urtavlor på jubileelänk med T-fit clasp, med och utan briljanter och sånt där. Så där introducerar man en hel drös nya modeller. som såg också bra ut. Det är ju liksom deras allround-klocka skulle man kunna säga, som är liksom go anywhere, do anything. Så nej, Tudor tycker jag, för att summera dem, gjorde det bra. Framförallt Black Bay 54.
Och att de har börjat jobba med jubileelänkar.
Ja, det gillar ju vi.
Ja, det är för ännu mer vintage, eller vintage-inspirerat kanske, för att Rolex gör ju jubileelänkar på många nya modeller också.
Ja, absolut.
Ett nytt länkalternativ som väldigt många uppskattar.
Ja. Sen vill jag prata om Jäger, eller Jäger.
Också starka släpp.
De satsade i år stenhårt på Reverso. För det har man inte gjort på något år. Så då var det dags igen att uppdatera lite Reversos. Om vi börjar i liksom den ordningen att vi börjar med den minst komplicerade, så släppte man 4 nya versioner av Reverso Tribute Small Seconds. Där fick vi 3 varianter i roséguld med en väldigt snygg vinröd tavla, en svart tavla och en silverfärgad tavla. Nytt på den roséguldsvarianten är att den boetten nu är ännu tunnare. Man har lyckats skala av nästan en hel millimeter på tjockleken. Man släppte även en i stål med en opalin vit tavla matt. De andra hade Sunray finish. Och den matta är i samma tjocklek som tidigare. Men det var 4 nya modeller i Tribute Small Seconds som vi har tagit en närmare titt på sajten, så där kan ni se fler bilder på de här. Sen gjorde man en jäkligt cool kronograf. Och på framsidan så att säga så hade vi då en modell i roséguld med svart tavla och en i stål med en lite så här blågrå tavla. Väldigt läcker. Men på baksidan när man flippar över klockan där man hade kronograffunktionen så har vi en skeletterad tavla med kronograf, och i en rektangulär boett så är det ju lite svårt att få plats med alla grejer kanske, och det har varit mycket utveckling bakom den här klockan. Men det som var nice och komplicerat är att man har en så kallad retrograde visare för kronografen. Så att nere klockan 6 på urtavlan så har man då 30 minuters register för kronografen. Och den då, när den har gått över 30 minuter, då hoppar den tillbaks till noll igen, samma väg som den kom. Så den var väldigt häftig och tekniskt liksom imponerad av den klockan och det urverket.
Och det är ju Jäger i ett nötskal att ha extremt eleganta och komplicerade klockor på samma gång.
Ja. Så den gillade jag. Det var en av mina favoriter overall från mässan faktiskt. Och sen släppte man ju såklart utöver liksom värstingen som var en Hybris Artistica Gyro Tourbillon som vi tyvärr inte fick se. Så släppte man en Duoface Tourbillon som också var jäkligt vass alltså.
Och Duofacen är ju det urtavla på båda sidorna. Exakt. För förklarar det. Exakt. Enkelt.
Och på framsidan en silverfärgad urtavla med Tourbillon klockan 6. Roséguls case. Men när man flippar över den till den lite mer coola sidan då händer det grejer alltså. Den behöver ni gå in och kolla på sajten, för det är en jäkligt cool klocka alltså. Men det var väl det från Jäger, va?
Ja,
alltså, inte så många släpp, men färre ibland värre, och jag tycker de gjorde det starkt ändå.
Vi kollade inte på någonting där som jag inte gillade.
Nej.
Jag gillar ju Reverso,
ja.
men att kunna, vi kollade på 7-8 klockor och allting bara, det här ser bra ut, det här ser väldigt bra ut.
Yes.
Ja, wow. Det är inte hos alla tillverkare man känner så.
Nej.
Kan man säga.
Nej, så bra jobbat av Jäger faktiskt. Sen några som vi inte såg på plats, men som jag tycker är värd att nämna, är ju Chopard.
Mm.
Där släppte de en... Det här är en sån här klocka som jag tror är älskad av press och liksom hardcore-samlare, men som inte flyger och stora massan. De gjorde en återupplivade sin LUC 1860 i 36,5 mm med Salmon Dial. jäkligt läcker klocka med Guilloché-mönster. Klassisk dressare. Den här modellen har de gjort tidigare och inte haft i produktion på ett x antal år. Här gör man en väldigt clean nytolkning av den. Tar bort datumfönstret klockan 6, vilket jag tycker är helt rätt move på en sån här klocka. Mikrorotorurverk har jag för mig att det var på den här. Bara riktigt läcker dressklocka.
Det är bara time only. Lax.
Ja.
Fina detaljer.
Jajamän.
Både fram och bak.
Yes.
Och i en trevlig storlek.
Ja. Och sen släppte man också på laxfärgat tema en ultratunn Alpine Eagle. En av mina favoriturtavlor just nu i själva, om man ska kalla det, lyxstålsportsegmentet. Alpine Eagle XPS. Så den har en liten sekundvisare och inget datum. Och är tunn. 8 mm någonting. Så det är väl deras liksom svar på Royal Oak Jumbo Ultra Thin liksom.
Och Alpine Eagle har ju en modern sportklocka, men har en stark historia med tanke på att det var ju Sankt Moritz sätter den från början på, var det 70-80-talet?
80-talet.
Ja. Och som nu har blivit Alpine Eagle.
Ja.
Så det är ju riktigt, de ser väldigt, väldigt bra ut. Har ofta väldigt roliga urtavlor också.
Yes. De har ju den här strukturen som är inspirerad av en Alpine Eagles iris i ögonen. Säger man. Jag har inte sett en sån up close, jag vet inte, men det stämmer nog säkert.
En eagle up close.
En eagle up close. Nej, fan.
Det men klockorna har vi haft här.
Klockorna har vi haft här att titta på, absolut. Men det, de två släppen från Chopard tycker jag är värda att lyfta. Och sen om vi ska prata om...
Tag Heuer.
Tag Heuer, absolut. Carrera fyller 60 år i år. Det märktes på släppen. En hel del nya karriärer. De här har vi tittat närmare på, finns på sajten. Carrera Glassbox, 39 mm kronograf i blått och svart. Innehavsurverk. Skön liksom retro-feeling, fast ändå inte liksom en reissue av ett original. Här har man liksom kupat safirglas, precis som på originalkarrieran från 63. Tycker att det ser bra ut liksom. Det är en schysst kronograf från Tag Heuer. Man släppte även en 42 mm version med lite gul, röd, orangea detaljer. Man släppte en Tourbillon.
Carrera Tourbillon?
Ja,
den missade jag.
Ja, det gjorde man. Men sen släppte man faktiskt någonting som var ganska oväntat. Det var en Aqua Racer i helguld med nytt urverk.
Var den som hade typ så här vignettfejdad tavla, blå exakt, ut mot
exakt.
Svart?
Ja. Man släppte den i gult guld och i roséguld med en blå urtavla, precis som du säger, men även en liksom, lite gråbrun urtavla. Den släpptes även i tvåton, dock utan inhouseverk då. Men den var liksom så här, men en Tag Heuer Aqua Racer, helt guld på gummiband. Lite kaxig ändå.
Lite kaxig.
Ja. Men ja, Tag Heuer, de tutar på i vanlig ordning. Och vi kör vidare.
De har ju sina modeller.
Ja, liksom. Absolut.
Carrera är ju extremt klassisk modell.
Ja.
Så det är klart de ska fortsätta med det.
Varför inte? IWC är ju en stor snackis.
Ja, de släppte massa ingenjörer, va?
De släppte 4 nya ingenjörer. Och det som många har väntat på är ju en nytolkning av den liksom originaljumbon som Gerald Jänta ritade på 70-talet.
Yes.
Och 4 nya modeller som sagt i stål och en i titan. Med tydliga liksom tydlig inspiration från Jänta-ingenjören. 40 mm svart, vit och en petrol kallar de den. Blågrön urtavla. Ganska lik den tidigare ingenjören som var Genta-inspirerad. 3239 heter den. Hade en sån faktiskt för en 7-8 år sedan. De har ju gått upp ganska mycket i pris på begagnat marknad för att det inte har kommit något vettigt alternativ sedan dess. Så att efter typ 5-6 år nu så kommer den nya ingenjören ut. Ser bra ut, känns bra. Det finns en hel del kritik, framförallt mot prissättningen på den.
Var de uppe och snurra på upp mot 160 000?
Ja, något
eller?
Sånt.
Svenska,
alltså. Ja, runt säg 150 plus minus. Liksom.
Ja.
Vilket är ganska aggressivt prissatt med tanke på vad den föregående jänteinspirerade ingenjören kostade. Samt att det inte är några revolutionerande grejer som hänt på insidan av klockan. Så man tar väldigt mycket betalt och man vill positionera sig för att konkurrera med till exempel då Alpine Eagle, Laureato från Gerard Perregaux. Så här, priset åt sidan så tycker jag att man har gjort en väldigt bra nytolkning av ingenjören. Jag klämde på dem. Min favorit var versionen i titan. Sandblästrad boett med grå urtavla. Riktigt snygg. Också lite dyrare. Vad jag har förstått det som så är de här modellerna bara boutique only.
Okej.
Vilket är...
Går inte att få tag på i Sverige?
Nej, tyvärr. Vilket är tråkigt. Vi får väl se hur bra de säljer. De kanske börjar släppa de här till vanliga återförsäljare också. Jag vet inte riktigt. Men ja, det ska bli intressant att följa faktiskt ingenjörerna och se hur de går på liksom rent försäljningsmässigt givet prislappen.
Jag tror att de kommer gå ganska bra ändå. För att alla märken har ju sina egna fanboys och fangirls.
Absolut.
Sin egen fanbase. Och samlare och sånt. Jag är inte, och boutique edition släpps brukar vara naturligt limiterade på något sätt.
Ja.
Jag tror att de går åt ganska fort.
Mm.
Men jag kan ha fel. Vi får se.
Ja, nej, men det ska bli intressant att följa i alla fall faktiskt. Och se där vad som händer.
En annan väldigt tung tillverkare.
Ja.
Patek Philippe.
Ja. Tycker jag hade ett ganska dåligt år i år faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var inte så mycket... Okej, om vi bortser från liksom värstingmodellerna, Grand Complications, Sky Moon med det baguetter hit och dit och hela det här värsting och Minute Repeaters.
Yes, yes.
Och Rare Handcraft. Så om vi kollar liksom på, om vi ska kalla det för baskollektionen. Först och främst så vill jag ju lyfta faktiskt deras Aquanaut Annual Calendar. Av någon anledning så har de placerat in den här under Luce-segmentet. Och Luce-segmentet är generellt deras damsegment vad gäller Aquanaut. Okej, okay. Men den här är alltså i mina ögon helt klart en unisex-modell. 40 mm på ett roséguld med en jäkligt snygg så här gråblå nyans på urtavlan. Med en annual calendar, det vill säga då dag eller med månad... datum, månfas. Dag också, va? Designen är en love it or hate it. Jag har inte bestämt mig vad jag tycker om hur den ser ut. Däremot tycker jag om färgkombinationen med det här roséguldet i boetten och det här, den här nya blågråa nyansen som man har valt. Det är väl den starkaste nyheten. Jag gillade även att släppa en Calatrava med Travel Time.
Yes.
Också väldigt snygg roséguld, blå tavla. Dock problemet här, 40 mm på ett, bär jäkligt stort som en snusdosa på handleden typ. Lite synd kan jag tycka. Sen släppte man ny Aquanaut med brun tavla och diamantkrans i roséguld. Man släppte den kronografen Aquanaut i roséguld med brun tavla. Och lite sånt. Men inget så här... wow, liksom.
Så de släpper ju såklart massa nya modeller som du sa i olika av sina serier och sånt.
Yeah.
Men om man kollar på det snabbt utifrån...
Så inget liksom...
Så det är ingenting man ramlar av stolen.
Nej,
av.
Absolut inte.
Jag tycker personligen att Aquanauten är grym. Varför jag tycker den är grym, då Rosean, Annual Calendar, är för att jag älskar ju Aquanaut 5167R, vilket är roséguldan.
Ja. Yeah.
Och jag älskar annual calendars, perpetual calendars, komplikationer. Och jag ser bara en 5167R som de har smält in massa komplikationer i. Och det är rörigt och jag älskar det.
Ja, jag fattar. Jag hör dig. Men ja, på det stora hela så nej, jag tycker inte att det var så mycket att höja på ögonbrynen hos Patek. Så vi får se, de kanske har någonting mer de ska släppa under året. Jag vet mig aldrig med dem vad de hittar på för någonting. Det går ju, du såg någon notis om att de ska släppa en helt ny kollektion. Antingen i år eller nästa. Så det skulle bli väldigt intressant att se vad man hittar på där. Kanske blir det en ny 24, det vill säga damkollektionen. Vem vet. Det blir spännande att se i alla fall framöver om de hittar på någonting mer där. Sen måste vi prata om Baume-Mercier och deras Riviera.
Jag tycker Baume-Mercier har, man märker att de har blivit mer prioriterade hos Richemont.
Ja.
Att de tar fram nya intressanta modeller eller att de förvaltar de, liksom, sin historia.
Absolut.
Och de är på gång.
Yes,
tydligt. Och det är kul att se.
Det är ju lite deras, alltså om man tittar i Richemont som är det här konglomeratet som äger då Cartier, Jäger, IVC, Vacheron, Roger Dubuis, Piaget, alltså tunga,
det är några märken.
Tunga varumärken. Sen har man då Baume-Mercier som är instegsmärket så att säga i den här familjen, och Baume-Mercier släpper väldigt mycket klockor som erbjuder väldigt mycket pang för pengen.
Vilket vi har tagit närmare titt på, ja, en del av dem i
absolut.
Fjol.
Vi tittade till exempel deras Clifton-serie med Day-Date och Månfas som är en klocka som ser ut att kosta typ 100, som kostar ungefär hälften. Och nu i år då, Rivera jubileum, man släpper en ny storlek 39 mm som positionerar sig mellan deras tidigare 36 och 42 i tre olika konfigurationer, och med deras Baumatic-urverk som faktiskt är samma urverk som sitter i IVC-ingenjören. Så det är in-group, skulle man kunna kalla det då, urverk som delas av många av varumärkena inom Richemont-gruppen. Men det är ett väldigt stabilt urverk. Klockan kommer på länk och gummiband. Ser bra ut liksom. Man får den här lite semiskeletterade urtavlan i blått och svart. Ja, men en bra klocka liksom som funkar. Tydligt inspirerad av det här 70-80-tals liksom sportklockorna. Så. Och man släppte även en ny, helt ny dykare i 42 mm som heter Riviera Azur, som är inspirerad av franska Riviera. Som är lite råare, lite ballare liksom. Den tittade vi också närmare på, så det här finns också på sajten att läsa om. Så det var inte så mycket nytt från Baume-Mercier, men de fokuserar såklart på Rivieran i och med att den fyller 50 år. Och jag tycker de höll en genomgående stabil nivå liksom på nyheterna. Avslutningsvis då.
Honorable mention, eller?
Honorable mention. Vi har pratat mycket om Chapek här i podden och på sajten och på YouTube. De släpper en ny Antarktik, eller de släppte en rad nya Antarktiks. Lite dammodeller och grejer, lite mer liksom åt damhållet. Men de släpper den smälligaste varianten som är en Antarktik i stål med skeletterad urtavla.
Det såg otroligt ut.
Riktigt bra. Riktigt bra.
Och varför vi väljer att ta upp Chapek av alla independence är för att de gör helt rätt saker.
Ja. De har vind i seglen, det är medvind där. Stor hype. De öppnade upp beställningar för som ska levereras 2025. Sålde väl slut på en eller två dagar. De klockorna som fanns att tillgå online.
Jag tror att de tillverkar typ så här 3000 klockor om året.
Ja.
De vill tillverka fler, kan inte.
Nej.
Slutsåld.
Ja, lite så. Men just den här Skeleton-versionen var riktigt bra. En av de bättre skeletterade klockorna som har släppts på senare år faktiskt. Och då är det ändå i konkurrens med liksom Vacheron, Constantin och sådana märken. Men den tycker jag att man lyckades väldigt bra med. Väldigt liksom så här, sjukt djup i urverket slash urtavlan liksom, med olika lager nästan skulle man kunna säga. Så det händer väldigt mycket i den klockan som är häftigt. Och på vårt lilla independent event vi håller med INDP Watches så kommer man nog kunna bekanta sig med den här klockan, va?
Ja, och missa för guds skull inte att den tredje i femte,
ja,
kommer vi hålla ett stort independent watchmaking event med tillsammans med INDP Watches i Stockholm som bara säljer independent märken. Bland annat Chapek, Frank Müller, Bouvet,
Arminström
Reservoir, massa grejer. Arkanaut, Gustafsson och Sjögren. Ja, the list goes on så att säga.
Ja.
3/5 i Stockholm kommer vi ha ett stort independent event. Ni är bjudna. Det är invite only. Men vi kommer att hålla öppet för våra läsare och lyssnare att kunna komma på eventet. Intresset är jättestort, så vi kommer behöva lotta ut platser. Men för att kunna vara med och i lottningen då, så behöver man anmäla sitt intresse.
Yes.
Då kan man mejla podcast@ecotime.com eller skriva till oss på Instagram att man vill dyka upp. Och så tar vi namn på er. Och ja, så är ni med i lottningen, och vi kommer Se till i god tid om ni får plats. Och så bara komma förbi, ta en drink, få presentation av massa olika intressanta independent märken ja. Under en kväll.
Exakt, så missa inte det. Hör över till oss. Så rundar vi väl av där med det.
Ja.
Ja, tackar vi för oss.
Stort tack, hej.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.